Du lyssnar på Projektorn rullar. Podden där vi djupdyker ner i filmens och tv-seriens ofta underbara värld. Som vanligt lyssnar du på mig, Max.
Och mig, Alex.
Du är min vän, Franke! Och du fick här 3000, du kom inte, jag har inga problem med dig,
Originalfilmen är framröstad bland de 100 bästa killfilmerna hos tidningen FHM:s läsare. Vi beger oss till Köpenhamns undervärld bland kriminella och massor utav droger. Vi snackar dansk framgångshistoria i Pusher.
Du har spermen, du pissar en pio.
Nej, jag spermen i huvudet och så pissar jag det rent pio.
Er önskan är vår lag. Ännu ett önskar ämne från en tittare eller lyssnare. Inte tittare utan lyssnare. Ja, då börjar du titta också. Man tittar väl på filmen, tror jag. Då.
Ja, exakt. Det kommer undra.
Pusher-trilogin. Mm. Dansk film. Det är första gången vi pratar dansk film, förutom i filmtips och så.
Ja, det tror jag nu. Mm. Och von Trier fick lite konkurrens. Det är väl ganska... Det är rätt framgångsrikt, rätt internationellt alltså.
Ja, den såldes väl i 30 länder, tror jag. Oj. Pusher från 1996. Ja. Regisserad av Nicholas Winding Refn.
Ja, han har fått något av en Hollywood-karriär på senare år.
Mm, med Drive. Ja. Som ska vara bra, jag har inte sett den än.
Ja, den är jävligt kul.
Okej.
Okay. Och sen Only God Forgives har jag inte sett. Vi skulle se den på bio, jag och en kompis. Men sen blev föreställningen inställd. Och sen blev det inget mer med det.
Det bad du rann ut i sanden.
Ja, precis. Det är väl en film som delade kritikerkåren i två läger. Mm-hmm. Det är hyllad och hatad.
Ja, är de uppdelade så brukar du gilla den, om jag inte minns rätt.
Vadå?
När vi har pratat tidigare i,
så var det.
I podden. Nej, jag kan inte. Sätter du mig på pottan direkt, Max? Ja, det gillar vi.
Antyder du att jag tar underdogens parti?
Nej, inte nödvändigtvis.
Nej,
nej, jag tänker nu på Indiana Jones. Där var så det uppdelat. Du tyckte den...
Crystal Skull.
Ja, du tyckte den var okej.
Okay. Hade sina brister, men
eller, ja, du...
tyckte om den.
Ja, precis. Ja. Så du var ändå lite mer positiv än vad jag var där. Sen var det nog någon annan film också, vill jag minnas.
Ja, exakt.
Ja, never mind. Ja. Vi är här för att diskutera gamla poddavsnitt här.
Nej, vi är här för att diskutera danska busar.
Ja, och varför har vi inte sett en svensk version på detta då?
Förutom vi har ju våra deckar alltså. Som behandlar samma värld fast ur annan synvinkel möjligtvis.
Från polisens synvinkel. Ja, det närmaste jag kan känna vi kommer är väl böckerna, Millennium-trilogin. Nej, vad dum jag är. Snabba Cash.
Ja, har man missat.
Men som är lite så, men de känner, ja. Det känns inte riktigt samma stuk som detta ändå.
Detta är mer gritty och det är mer glorifierade kanske. Jag vet inte, jag har inte sett dem som sagt. Men...
Alltså Snabba Cash?
Ja, har du sett dem?
Ja. Du menar att Snabba Cash glorifierar?
Jag vet inte, jag frågar.
Nej. Nej, det kan jag inte tycka. Men det är ju lite mer straightforward filmstil. Och
ja, jag tänkte om alltså, Snabba Cash mer åt Goodfellas-hållet, medan Pusher är down and dirty på riktigt.
Nästan lite. Lite så här dokumentär... Ja. Men påminner kanske lite om Dogma, alltså som med handhållen kamera och,
ja, precis.
Men det är definitivt inte Dogma. Och Refn har liksom verkligen tagit avstånd från den här rörelsen Dogma 95, mm-hmm. som den heter,
ja.
För de har ju ett x antal punkter de måste följa, liksom att inga extra props och ingen extra ljussättning eller, ja, någonting sånt där. Precis.
Lars von Triers, hans dogma, så att säga.
Ja, de är väl 4 stycken regissörer som har...
Ja, så väljer jag. Och en grupp.
Så de första var väl typ Festen och Idioterna. Och Festen tycker jag, det var nog den allra första, men den är otroligt bra. Den har jag tipsat om i tidigare, men riktigt bra. Annars så är jag så förtjust i... Liksom när jag ser Dogma-filmer så tänker jag mycket på den här gamla australiensiska serien Kvinnofängelset. Fruktansvärt dålig ljussättning där emellanåt. Och liksom, ja, men jag tycker det är skitstörigt när man bara ser svart och så hör man fotspår. Liksom, att man bara skymtar liksom, någon person kommer gåendes. Jag tycker det är skitstörigt.
Ja, jag har mycket från tre år att ta tag i. Jag har sett Dougville, Manderley, Riket. Mm. Så jag har lite kvar. Ja. Spännande filmskapare.
Absolut. Stilen är ju lite så här cinema verité heter det. Mm. Lite, ska vara lite cinema verité, liksom det är på engelska är det ju truthful cinema.
Mm.
Jag tror att det finns något svenskt namn för det, men
nej, jag känner inte riktigt till det.
Sanningsenlig bio. Eller vad man ska säga. Men det är ju då liksom för att det ska vara verkligt. Alltså, och det känns ju nästan som att
man ska inte göra sig till.
Ja, men den känns ju inte direkt amerikaniserad, kan jag säga liksom. Alltså,
ja, precis.
Men jag får ju mycket brittisk känsla. Jag tänker liksom Lockstock and Two Smoking Barrels och Trainspotting, alltså när jag ser den.
Ja, verkligen. De har ju också, britterna har ju en tradition av diskbänksrealism. Det ska bli tillgjort på något sätt.
Ja, precis. Det är väldigt, väldigt skitigt.
Ja, man ska känna lukten av de skitiga gatorna.
Reifen och de andra manusförfattarna, eller ja, det verkar få bara en stål, tror jag han heter. Mm. De är ju väldigt hemlighetsfulla när det gäller deras research.
Mm-hmm.
Reifen var bara 25 år vid den här tidpunkten.
Ja,
så han var ju ganska ung.
Mm.
Så det gick ju ganska mycket rykte om att alla skådisar och sånt tog riktiga droger bara för att få det att se mer verkligt ut.
Varför?
Men det har ju de dementerat och nekat.
Ja, nu är det med Hollywood-namn. Det kanske därför. Mats kan inte gå runt det.
Nej.
Ja, fan, skjuta.
Men det blir ju en konstig situation i någon intervju. När intervjuaren frågar om detta.
Mytstidiga svar, eller?
Ja, Reifen har liksom redan innan intervjun så sagt att de vill inte ha frågor om detta.
Mm. Det blir man ju lite misstänksam direkt.
Ja, precis. Så det är kanske därför de här ryktena har florerat också.
Ja,
så
istället för att bara dementera direkt.
Ja.
Kanske olika
inställningar. Eller så finns det en sanning, men vem vet.
Mm. Eller vill man skapa mystik. Myt.
Ja, just så varken du eller jag lever i den där skitiga världen. Så vi kan ju inte säga vad som är sant eller falskt.
Nej, men det känns rätt riktigt. Realistiskt. Ja.
Sen vet man ju inte heller, vi har ju pratat till Sons of Anarchy. Där hade ju Kurt Sutter ganska god kontakt med MC-gäng och sånt här för att få realism.
Den världen.
Ja, det vet jag inte. Bra. Jag tror inte det stämmer faktiskt.
Aha.
Nej, jag är inte 100, men jag tror faktiskt inte det.
Okay.
I rollerna, Kim Bonnia som huvudrollsinnehavaren Frank.
Mm.
Eller Frank.
Frank.
Frankie.
Mm.
Vad har vi att säga om Frank?
Troubled soul.
Ja, han hamnar i väldigt konstiga situationer. Och
det känns som att man målar in sig i ett hörn och sen bara gräver han djup.
Ja. Vad kan vi säga om handlingen?
Nej, men alltså det skiftar ju huvudkaraktär i varje film. Och varje huvudkaraktär känns som att de är svåra att tycka om i början. Och sen man känner ju deras desperation och ångest och hur det går till helvet.
Ja, och svårt att tycka om någon av de här karaktärerna överhuvudtaget. Alltså.
Ja.
Från början till slut.
Ja. Men man får ändå en nyanserad version av varje film.
Ja. Så det känns som ändå som fristående uppföljare sen ändå ju.
Ja.
Men handlingen i film nummer 1 då från 96.
Mm.
Det är Franke och hans vän Tony.
Ja.
Spelar då Mats Mikkelsen i hans
till och med hans genombrott kanske.
Ja, det är definitivt en av hans första också. Första eller andra.
Ja. Jag har läst kommission.
Jag har läst första, men jag är inte 100. Och de kör runt och driver in eller säljer droger menar jag.
Mm.
Och där är en konstig scen i början när de inte får tillräckligt med pengar och det är 5000 kort och de stoppar ner handen i den här påsen med droger då. Jag antar att det är heroin, det är pulver i alla fall.
Ja.
Och liksom bara hivar upp jag här, så mycket är för 45 000 typ eller något sånt där. Jag tycker väl, det är väl inte så jävla snyggt att göra det.
Nej.
Då skitar du ner knarket.
Ja. Inte 100% rent längre.
Nej.
De är så lite halvklumpiga små gangsters.
Ja. De hamnar i luven på en stor gangster vid namn Milo.
Mm.
Spelar av Zlatko Buric.
Mm. Född i Kroatien.
Ja. Spelar serb.
Mm.
Och de är väl inte bästa vänner som jag förstått det heller. Om man tittar bakåt i historien.
Nej.
Alltså Serbien och Kroatien. Ja. Detta var ju hans filmdebut också. Och han har ju gått ganska bra också. Han är med bland annat i 2012.
Ja.
Den här katastroffilmen ju.
Just det.
Han spelar Yuri. En asshole, men ändå.
Ja. Jo. Ring om klocka.
De hamnar i luven med svenska gangsters också i form av Peter Andersson.
Ja, precis. En sån man absolut känner igen, men det är svårt att sätta namn på.
Precis. Hasse heter han i filmen i alla fall. Vilket fint namn.
Ja.
Han är ju ganska känd för att spela...
Det sliskiga.
Gangster eller sliskig.
Torsk.
Leo Gaut i Noll Tolerans och Johan Falk-filmerna där ju.
Yeah.
Och Nils, den här sadisten i Millennium-trilogin.
Ja, just det.
Och det han blev skyldig, det är Milo som han blev skyldig pengar.
Mm.
Det går ju inte så bra i det här sökandet efter pengar. Utan...
Nej.
Och in i mixen slänger in en flickvän också, eller ja.
Typ.
hon vill vara hans flickvän i alla fall. Han vill bara ha det sexuellt liksom, ja. När han känner för det. Då är liksom, det är mycket flams tycker jag liksom. Alltså, jag menar rätt svårt att hänga med liksom. Bara...
Snickersnack. Ja.
Nej, men alltså jag bara liksom kom igen. Framåt nu, tack.
Ja, okej.
Så jag liksom, jag var tvungen att börja om när jag skulle se den här 2-3 gånger för att ta den från början. Jag är inget fan av Pusher-trilogin utan jag fick kämpa mig igenom. Framförallt första filmen så fick jag kämpa mig fruktansvärt igenom.
Nej, tycker du tar sig senare då?
Ja, de blir väl lite lättare att hänga med i. Kan
jag skulle säga att de tar sig lite grann för varje film.
Ja, det kan jag göra med om.
Jag kommer ihåg första gången jag såg Pusher, eller typ, tillsammans med mina föräldrar. Jag var alldeles för liten.
Uh-huh.
Vi zappade ju efter, i första scenen. Grovt språk från rute 1, liksom Reservoir Dogs, liksom samma sak. Men ja, nu såg jag alla tre i sin helhet.
Mm. Men då har du sett någon av dem i sin helhet innan, eller?
Nej. Den senaste veckan.
Det är inga filmer som lockat även om jag inte liksom vetat vad de handlat om eller någonting, men nu när jag har sett dem så känner jag nej, alltså det var ingen förlust att se dem innan. Att inte ha sett dem innan.
Nej.
Alltså nej, det är inte riktigt min typ av film, men alla de här tuffa stereotyperna liksom som fuck you, I'm the
too
best
gangster.
Ja, nej. Alltså sådana patetiska kriminella människor också liksom. Nej, det gillar jag inte alls.
Jag har en förkärlek för Martin Scorseses filmer som rör sig den genren.
Mm.
Jag kan, och den här påminner lite om hans debut, vet inte, genombrotts Mean Streets.
Mean Streets, ja. Det skrev han inspiration till en
film. Ja, det kan jag tänka mig. Det är low life criminals som liksom försöker bryta sig loss från sin livsstil, men så gör det käpprättet i slutet ändå.
Mm. Precis. Och andra inspirationer är ju The Battle of Algiers. Det är väl kanske för stilen, för det är ju också lite så här cinema-varieté över det. Och även Cannibal Holocaust.
Yes.
Och det fattar jag inte riktigt hur han kan påstå.
Det är ju skitiga stilen.
Nej, jag vet inte fan.
Jag har bara läst om Cannibal
Och så French Holocaust. Connection också då liksom.
Ja, det kan jag tänka mig det.
Ja, det är lite mer förståeligt än just Cannibal Holocaust. För vad ska man kalla det? Typ en skräckis.
Den filmar lite dokumentärt också.
Det ja, det kan ju vara det som skulle vara i så fall. Men samtidigt känner jag liksom då räcker att man nämner någon annan film. Men visst.
Och så lite Trainspotting, fast utan det fräcka bildspråket, utan det är mer...
när kom Trainspotting? Det kommer samma år. Det är samma år. Vad är det med 96 och...
knark.
Skitiga knarkfilmer liksom.
Ja, kan man hålla.
Men Trainspotting tyckte jag det var mycket liksom lättare att hänga med och det blev skratt och sen även om det blev väldigt konstigt efter halva filmen att skratta åt den. Här var det bara liksom ge mig styrka.
Ja, så pass.
Ja, jag gillar ju dansk film annars ju, men
föredrar den framför svenska.
Ja, det gör jag. Mm. Ja, men alltså danskarna känns lite mer påhittiga. Alltså de känns bredare i när det gäller film.
Ja, det är möjligt. Lite mer järva kanske.
Ja, de vågar liksom testa lite olika
grejer istället för att vara kriminalare.
Ja, precis. Men det är ju som Robert Gustafsson själv sa ju att anledningen till att han inte gör många filmer är för att det finns några bra manus.
Nej, nej.
Så går han då och gör 100-åringen baserat på en bok då ju.
Ja, precis.
Så kanske krävs något sånt för att det ska bli bra ju.
Ja.
Och då har vi ändå Ove.
Ja.
Eller den här,
man som heter Ove.
Ja, precis. Som blev nominerad till en Oscar, va?
Mm.
Precis.
Ja, bra. Ibland vågar vi, ibland vinner vi.
Ja, men det är... Alltså. Ja, precis. Vi är fruktansvärt enformiga när det gäller.
Mm. Det är vissa sådana avstickare som Ulf Malmros. Det känns som man har lite av en egen genre. Alltså.
Ja, men det är så lite så konstiga filmer menar jag, som jag kan sitta
där. Lite som då Wes Anderson. Han har sin egen visuella stil och humor.
Den här svarta humorn.
Ja, lite quirky.
Quirky.
Som filmade på lite speciellt sätt. Alltså.
Ja, precis.
Eget bildspråk. Men överlag är vi rätt feg av oss, tycker jag.
Mm. För rent ekonomiskt tror jag att vi är... så långt ifrån Danmark eller från, så stor skillnad liksom.
Nej.
Utan det handlar om att göra bra film liksom. Alltså, du behöver inte...
Våga spänna bågen.
Ja.
Men fick vi inte rätt många år på uppföljarna?
Ja, för det skulle inte bli någon uppföljare egentligen.
Enligt Nicolas Winding Refn. Eller?
Vad sa du?
Det var hans.
Vad sa du?
Enligt regissören. Men det klurar jag efter.
Löfne, hur är
Winding Refn.
Ja, precis. Ettan skulle egentligen varit en kortfilm på 10 minuter. Ju. Med han själv i huvudrollen. Men okay. Det blev lite mer pushat ju.
Pushat.
Men då han och Mats Mikkelsen blev ju... stora namn efter det här ju. Han fortsätter göra filmen så hans egna filmbolag Young Go Star gick bankrupt på grund av en rulle med John Turturro, Fear X från 2003.
Mm.
Och då var Refn liksom tvungen till att göra Pusher 2.
Mm-hmm.
För att få in lite cash.
Jaha. Det var lite haltande Hollywood-karriär då. Gick inte så.
Ja, det var väl ingen...
Smooth ride.
Nej, det var väl ingen Hollywood-karriär där igen direkt så.
Mm.
Det var väl mer Mikkelsen som gick.
Han seglar förbi.
Ja, det gick väl en säkrare väg uppåt, om man säger så.
Fast när var hans internationella genombrott egentligen? Jag tycker det är Casino Royale, men det är 10 år efter.
Det vågar jag inte svara på.
Nej, inte jag heller.
Men här är det inte Frank det handlar om.
Nej, han är ute ur bilden. Han vet inte riktigt hur det har gått.
Nej.
Han nämns i förbifarten. Har du hört något om Frank? Fråga Milo. Tony.
Ja. Här handlar det om Tony då ju. Med Mats Mikkelsens karaktär från ettan. Och det är bara han och Zlatko Burek som spelar Milo som är återvänder från ettan. Nya karaktärer är Kusekurt.
Oh, har vi nya Penetrator Chris?
Men samtidigt Kusekort, det kan tolkas på olika sätt. Jag tolkar inte det så positivt.
Nej.
Att han är en kusse vill jag ha det till.
Ja, okay.
Men visst, du kanske tolkar det som att han är en hejare på kusse.
Jag vet inte hur jag tolkar det.
Och för er som inte vet vad kusse betyder så... håll för öronen nu, det är det kvinnliga könsorganet.
Som rinner på Britta.
Precis. Mm. Så jag reagerar starkt när jag såg... För jag hade väldigt låg volym på tv när jag såg denna. Och då såg jag bara texten Britta-kort. Jag blev så, alltså, varför säger de så hela tiden? Men det var tydligen så han hette.
Ja, de snackar tufft. Som man brukar
säga. Men han var ju ändå snacka skam och sånt här penetrator kiss och, ja. Alltså, jag tycker det blir, alltså, även om jag kan tycka att danska och norskan låter jävligt likt i mellanåt, så jag tycker att i mellanåt så blir det väl lite så, alltså, yay och istället för yay. Alltså jag.
Ja. Bästa
för yay. Precis. Jag tycker liksom en, alltså, danskan låter, alltså, dras mer åt det tyska hållet liksom, alltså, låter mer så, alltså, grovt än vad norskan, eller ja, danska, norskan är. Ja, precis. Ja. Det är liksom inga drittsäck.
Nej, det låter utan, elegant, vad du menar.
Ja, precis.
Likhet med skam också, en ny huvudperson.
Ja, det är
film slash säsong.
Ja, lite nordiskt drag där.
Ja, ska vi ta åt oss äran.
Något som vi måste ta också, de här introna i början liksom, där de presenterar alla. Mm. De har en liten prolog kan man väl säga, eller något liknande, när man får se huvudkaraktärerna.
Ja, det är lite som i Snatch.
För när jag såg första filmen förstod jag det inte. För ljussättningen är väldigt dålig där också. För den ena personen jag kan se, det är Mikkelsen. Där ser man liksom hans panna lite så. Alltså,
lite för gritty, vad säger inte?
Ja, det är liksom väldigt för mörkt. Jag tycker det blir mycket bättre i de andra filmerna, för då ser man lite mer.
Mm, jag tänkte inte på.
För i första filmen ser man ju knappt vem det är. Mats Mikkelsen känner man igen för att... Det är Mats Mikkelsen.
Ja, precis.
Jag har sett det så många gånger. Ja.
Household name.
Men annars tycker jag... Jag förstår inte varför. Men visst. Det är liksom en stil som man inte ser i många andra filmer. Så det får man göra nu.
Ja, det känns gjort nu. Men då var det kanske lite fräft. Stilistiskt.
Nej, det är ändå 20 år sedan minst.
Ja.
Så.
Herregud, det är samma i Trainspotting.
Ja.
Snatch. Ja, så. Underground... Mm. Low life. Knark.
Ja, men alltså, många filmer så är det ändå att de gör, alltså, de blir filmade i en handling. Mm. Och så kommer namnet in liksom, så kanske lite snärtigt så.
Ja.
Och sen speciellt ljudeffekt eller något sånt där.
Ja.
Men här är det bara att de står nästan i mörkret med en dov finklampa långt ifrån.
Mm. Ja, det är sant.
Så man ser nästan, det är i stort sett bara konturer man ser på dem.
Mm.
Framförallt i ettan då. Och så lite pusher-musik till detta då.
Stoner rock.
Tony och Frank, de blev ju inte så bra vänner i slutet av första filmen ju.
Nej, Frank snäger lite då.
Och Tony, han hamnar i fängelse av någon anledning. Som vi förmodligen inte fick reda på, va?
Mm.
Och det är där vi börjar. Han typ muckar, kommer ut, ska komma överens med sin gangsterfassa. Smeden.
Ja, just
det. Går inte så jättebra utan...
Det är ett oskönt typ.
Ja.
Det är inte friktionsfritt i den relationen.
Nej, det funkar inte överhuvudtaget där mellan de två, utan han ser verkligen ner på sin son där.
Ja.
Sen får han reda på att han blivit pappa själv också.
Mm.
Den biten gillar jag med i tvåan faktiskt.
Mm.
Även om jag inte tycker den är så superintressant eller originell för den delen. Det är fortfarande mycket droger, hans ex, eller vad man ska säga, det var one night stand eller något sånt där, tror jag.
Mamman till hans barn.
Precis, hon är ju en junkie själv.
Ja.
Och jag tänker framförallt på en scen där hon är på en bröllopsmottagning, som är den konstiga bröllopsmottagningen jag någonsin sett. Ja, de sitter typ i en liten mörk bar, ja, med strippa och biljardbord. Ja,
lite
trashigt. Ja, bara lite så. Alltså, vad är det, när jag såg strippan så tänkte jag, vad är det någon med bröllopsklänning precis? Alltså. Sen kommer bruden igen och jag bara, vad fan alltså.
Ja, liberalt.
Det hade jag aldrig gått med på liksom, jag var ett brud alltså. Nej.
Det är
bizarrt. Det är mörka filmer. Ja, men det var helt bizarrt. Alltså. Helt ärligt.
Ja, danska, inte riktigt klok.
Ja, man blir lite...
Det kan vara lite...
Nej, jag tror inte det, men man blir liksom så här. Här får de ju, tänker man då på festen som då handlar, det är inte ett bröllop, utan det är ju en gubbe som fyller 50 eller 60 eller sånt där ju. Där är det väldigt propert och väldigt liksom du med toastmaster och allting ju. Tänker jag liksom toastmaster, det ena gången vi i stort sett har toastmaster, det är vi i bröllop. Ja. Så stor skillnad kan det inte vara.
Kanske har fått några öl innanför västen så.
så nej, det känns mer som de hade ett råd att ha någon annanstans kanske.
Nödlösning.
Ja, men det är ju verkligen lowlife, scumbags, white trash,
ja,
liksom allt.
Ja, klart det finns skillnader.
Ja, för den här bruden och alla tärnor och kvinnor står och liksom knarkar i köket. Då blir man lite så, ja, vad är detta för någonting? Och den scenen förstår jag Mats Mikkelsen, för han hittar sin unge i en barnstol utan någon koll.
Ja, precis.
Då mamman då bara lämnat ungen för att gå och dra en lina.
Ja.
Och då kommer han in och är förbannad. Alltså.
Ja, lackat inte av.
Stryper henne nästan. Ja. Jag hade gjort definitivt samma sak i den situationen förmodligen.
Ja. Jag vill inte uttala mig.
Ja, samtidigt försöker jag känna, men fan, du är inte en så bra pappa själv. Eller.
Ja.
Men jag tycker han blir bättre. Alltså.
Ja, han visar sin högre värdegrund på det sätt.
Ja, så han kanske då reflekterar sin egen relation till sin egen pappa då, liksom, som är sämre än sämst.
Ja, väldigt stark sluta.
Ja, det tycker jag faktiskt.
Pappa och spottar på dem igen. Så hugga han ihjäl honom.
Spoiler alert.
Ja.
Nej, men det är väldigt öppna slut på... egentligen alla tre filmer liksom, alltså, det är så öppet för en fortsättning i deras liv liksom, men
det som man tänker ibland,
sen blir det
slut där. Verkligen. Det är framförallt på första filmen.
Ja, det för...
Men jaha. Men rätt snyggt också, öppet för tolkning.
Ja, jag gillar det samtidigt som jag inte gillar.
Ja,
man blir kluven.
Ja.
Så det blev ändå en förbättring kan jag tycka, liksom, att gå från ettan till tvåan. Det blev, känns som han har utvecklat sin kunskap som regissör och allting.
Mm.
För Pusher var ju hans regidebut också, Reifen.
Mm.
Andra filmer Reifen har gjort också, det är ju Valhalla Rising med Mats Mikkelsen.
Just det, den gillar inte du.
Den var fruktansvärt tråkig.
Alltså.
Bronson med Tom Hardy har han också gjort.
Ja, just det. Jag blev osäker på om jag sett den eller inte.
Ja, den blev prisad som nästa Clockwork Orange.
Ja, just det.
Därför valde jag att köpa den här filmen.
Mm.
Och fy fan vad jag besviken jag blev.
Jaså.
Nej, den var så dålig så... Nej.
Det är en väldigt farlig snubbe Tom Hardy som sitter inlöst och sen blir han utsläppt eller någonting.
Ja, det är en verklig person han spelar i den här Charles Bronson, eller Tom Peterson som han heter på riktigt, utan han anammar bara det här namnet. Men själva karaktären är ju en verklig person, men berättelsen är väldigt löst baserad på hans liv.
Ja.
Så det är typ en fiktiv berättelse om en verklig person.
Tom har ju hittat sin genre och sett Legend.
Nej.
Han är väldigt bra att komma här med åt. Baserat på The Cray Twins, som är två gangsters i London på 60-talet. Han spelar båda bröderna.
Ja, just det, jag har hört det.
Han har alltid tagit upp i podcasten faktiskt.
Oj.
Ja.
Kommer jag
att ta det? Ja, det rekommenderas.
Ja, det får jag ta och se. Så där är en tråd att jag gillar att Reifens filmer, tyvärr.
Nej.
Så det är frågan vad jag gillar om jag tycker om Drive.
Ja, naturligtvis.
Men jag vill ändå se den.
Ja, den är fräsig.
Jag får ge den en chans.
Mm.
Jag dömer inte den bara för att det är Raven som gjort
det.
Jag kan väl säga att Bronson är lite dålig så heller, utan det är väl mer att jag...
Överhypad bara.
Ja, jag tyckte den var fruktansvärt överhypad. Inte alls som Clockwork Orange. Det är farligt att sätta
slarvigt.
Det är farligt att sätta såna etiketter, för då byggs förväntningar upp. Om man då gillar Clockwork Orange,
ja,
så är det, finns det en stor risk att man blir besviken när man ser den.
Ja, man ska inte slänga sig med såna uttryck. Jag tror att Trainspotting kallades för en Clockwork Orange för 90-talet och sånt.
Ja, okay. Ja, fan. Nej.
Samma.
Nej, det skulle jag inte vilja hålla med om.
Nej.
Men 2004 kom ju Pusher 2.
Mm.
Året efter kommer Pusher 3. Och här är det gangstern Milo det handlar om.
Mm. Lite otippat.
Mm, ja, faktiskt. Det tyckte jag också.
Här känns det som han har varit innan. Och är det tills det fortfarande, men man får,
här känns han mer nästan patetisk, alltså nästan som han måste kämpa för att hålla sig på toppen, men så
ja,
att,
ett sorglig karaktär.
Ja, man kommer ut till insikt lite grann i slutet i alla fall, med lite vissa grejer i alla fall.
Ja.
Jag får tankar till Lucas Moodyssons Lilja Forever. För det är ju också den som förmodligen har blivit lurad då i detta fallet i Danmark och ska leva som prostituerad liksom. De har tagit hennes pass och hon får ut det tillbaka. De typ lovar väl att han ska få tillbaka det, men det får hon inte.
Mm.
Och han kommer ju i kontakt i den här, med den här världen också.
Ja,
Milo. Och ett intressant poddavsnitt i P3 Dokumentär.
Mm.
Kan ni hitta om verklighetens Lilja Forever. Om det här trafficking.
Yeah.
Trafficking. Värt att lyssna på.
Mm.
Ja, vad tycker du på Pusher 3?
Ja, jag tycker att han har ett eget. Som lyfter den ett snäpp högre. Det känns inte som... De två första, man har ändå sett liknande skildringar av gangstervärlden. Men här var ändå en lite...
Här är en liksom
ny take på det.
En som ligger på snäppet högre än de andra. De andra har ju varit lowlife criminals. Liksom. Han har...
Ja, man tror det var... Hög, vad sa man?
Ledare.
Höns. Tycken i hönskor.
Högsta hönset.
Ja. Men visar sig vara rätt trasig också. Kämpande.
Ja, för här känns det som han... Jag kan säga om det handlar om ett par dagar i hans liv, typ.
Mm.
Han går till anonyma drogmissbrukare möten.
Narkomaner.
Ja, narkomaner kanske man säger. Jag vet inte vad det heter på svenska, men på engelska heter det NO, Narcotics Anonymous, ja, eller något sånt där.
Anonyma narkomaner, säger vi.
Med riktiga narkomaner här faktiskt, i yes, de här mötena.
Fan vad method, de är ganska... Go all in. Ja, men sådana detaljer gillar man ju.
Mm. Och så stöter han på folk som förmodligen försöker ta hans territorium, om man ska säga.
Mm.
Lille Mohammed eller vad han heter till exempel.
Ja, just det.
Vilket namn.
Ja. Kallas han eller bara...
Jag tror att
han var lite förminskande ton.
Jag tror att det var ett smeknamn på honom. Om jag inte minns fel. Förlåt att det var lite öppet. Men ganska säker på att det var Lille Mohammed.
Ja.
Eller var det Lille Arpen? Nej, Lille Mohammed var det.
Ja, jag tror det.
Ja.
Men ja, alltså, väldigt mörk film. Alltså, alla har varit mörka, men det här är...
Ja.
I grizzly. Mord mot slutet, som är väldigt magstarkt. Alltså.
Ja, där blev det så jävla vad detaljrikt. Ja. Alltså, har de gått igenom detta för att få det så verkligt som möjligt? Eller realistiskt som möjligt? Men, ja, nej, men helt...
Nej, man känner den här filmen. Den backar inte och den glorifierar inte på något sätt.
Nej, det tycker jag egentligen inte någon av de filmerna gör heller faktiskt. Så
rätt
det är positivt med de här filmerna. Jag tycker att man ska inte glorifiera de här livsstilarna.
Nej, det beror på. Det är den ständiga diskussionen. Det var det med Trainspotting också, att den kan visa den flashiga sidan av att ta droger. Samtidigt som vissa baksidor.
Men där tycker jag ändå att de gör det ändå jävligt bra. För det är ju det som är en grej med droger. Liksom, att i början när du börjar ta det så är du väldigt mycket så här positivt. Ja. Och bla bla bla. Och sen...
Extas liksom.
Sen liksom... Sen blir det...
Ja, fast i beroendet så är det bara nedförsback.
Precis.
Eller uppförsbacke. Det var en dålig metafor.
Det går ner. Ja, men det är nedförsbacken. Ner till skiten. Ja.
Det är Ragnarök.
jag förstår vad du menar. Alltså.
Ja. Nedförsbacke brukar man...
Ja, då är det positivt. Ja, precis. Att det är lättare att ta sig ner.
Det var inte det jag menar.
Här var det med att du rullar ner i skiten.
Ja,
jag förstod det i alla fall. Ja. Det är det som är... Här, frågan är ju om lyssnarna förstod.
Nu förstår de. Ja, klar.
Ja. Ja, som i Tejsbrötting, där känner jag att där tar det slut när barnet dör ju.
Mm, det är väldigt tydligt.
Och då är det liksom verkligen ner i skiten där efter det.
Ja, nu är det inte längre last for life, utan är det bara nu.
Nej, precis. Så nej, där tycker jag faktiskt de gör det bra.
Mm.
Men här men detta är lite mer alltså, nästan en dokumentation kan man säga.
Mm.
Eller?
Det som hänger med knarkarna på gatan liksom. Det känns rätt dokumentärt helt. Hela, ja, allihopa.
Ja, typiskt cinema verité.
Mm.
Kanske.
Det är så ny term. Nästan Dogma 95.
Ja. Ja, men det blir ju lite det med handhållen kamera liksom och blir lite skakigt. Inte skamskakigt utan lite mer finess kan man säga. Lite mer stadig hand från handkameran.
Det är så skakigt det skam.
Ja, vi menar att det är.
Nordiskt skakigt.
Men det kan ju ge den mesta amatörfilmaren liksom hopp.
Mm.
Att kan man lyckas med så mycket skak som i skam så och ändå blir en stor hit världen över, så tror jag att vem som helst ska lyckas. Bara om du kommer med rätt inställning.
Ett svidande kritik då.
Mot kamerarbetet.
Mot skam, det är kanske.
Jag kanske kommer ut fel, men jag tänker på kamerarbetet där. Det blir lite så.
Kan man inte fly hem
till det kanske är det. Ja, men det kan mycket väl vara med flit, men jag stör mig bara på det.
Ja, passa in i formen, men det sticker ändå i ögonen. Det.
Ja, men alltså jag har retat mig på det på andra filmer också liksom, att till exempel när kameran står bredvid träd och filmar liksom lite på avstånd, för då får jag känslan av att nu är det någon som iakttar personerna som vi ser på bilden liksom. Men så är det inte så heller. Det är ingen som står bakom trädet och tjuvkikar på dem. Så att liksom, tittaren blir lite lurad, så att säga. Det är därför jag kan störa mig på det.
Ligger på taktans öga, man läser in.
Så jag kan tycka att liksom, i meningen så är de helt off med kameraplacering och allt sånt där. Alltså när de filmar vissa scener.
Pratar vi skam nu?
Nej. Alltså rent allmänt. Okay. Snackar vi nu. Så det är många andra
filmer. Jag har avhandlat skam, nu var det pushar.
Ja.
Men ja, jag ska sammanfatta. Jag gillar dem. Blev snäppet bättre för varje film, ska vi förändra sig. De har något.
Jag gillar dem inte, men håller med dig i att de blir bättre och bättre för varje film.
Hitta något eget lite mer för varje film.
Och det var nog ganska smart av man att liksom ta olika personer i varje film också. Ju.
Ja,
för det blir liksom fristående uppföljare liksom, att de har inte så mycket med tidigare filmer.
De står på egna ben varje film. Måste inte ha sett föregående.
Nej, precis. Ja, du får ju mer kött på benen om just den karaktären det handlar om. Ju.
Mm. Just annars, tjusningen med det också, att man får ett första intryck och sen... gräver djupare efter det.
Jag får som han är Milo är ju
en otäck gangsterjävel.
I ettan och tvåan. Sen när man helt plötsligt börjar följa hans liv så nej, men han är inte så.
Det finns två sidor av planintet.
Ja. Ja.
Människor är komplexa. Visdomsord från projektorn rullar som vi tar med oss i livet.
Men pusher är väl kanske ett tecken på att man ska inte lyssna på min smak, med tanke på att det blev en stor succé världen över, genererade i två typ remakes, en hindi-film som jag blir inte klok på, om den utspelar sig i Pakistan. Alltså, däremot är det slutet som varierar lite i den här versionen jämfört med den första.
Mm.
Den ska i alla fall vara baserad på Pusher.
Yeah.
Och den heter Pusher för och är inspelad 2010. Så.
Genomskinligt.
Men jag tycker det blir mer tydligt i den engelska versionen som kom 2012.
Mm.
Med Zlatko Burek som Milo.
Ja, oh, fan. Typecast.
Så han repriserar sin roll från originaltrilogin då.
Aha.
Och även Reifen gör en cameo som Dutch Bob. Han snackar väl med någon holländare i första filmen om diskuterar om att fly till Amsterdam eller något sånt där, tror jag. Mm. Så jag vet inte om det är Dutch Bob som Reifen då spelar i den engelska versionen. Men den har jag tyvärr inte sett, så har jag inte den hindi-filmen eller jag tror att jag ger mig på den faktiskt.
Lite Bollywood.
Men den engelska Pusher kan man väl kanske testa och säga. Alltså, vad kan man säga? Det är, danskarna har lyckats med den här trilogin, även om jag inte så är så förtjust i den.
Ja, herregud. Hon har ju sina talanger.
Ja. Men så är det så, alltså, jag är inte så förtjust i killfilmer, om man säger så.
Ja, de är ju rätt killar, kan man säga.
Ja, men liksom den här tuffa mansdominerade världen där tjejerna är antingen junkies eller luder eller jobbiga flickvänner som vill få dem att sluta. Och...
Mm. Eller mycket killperspektiv.
Ja, och så liksom den här hårda liksom, ja, attityden som alla ska ha, även om de är långt ner i the food chain.
Djungens lag på Köpenhamns bakgård.
Ja. Ja. Men så jag kan känna det kan mycket väl vara så här, alltså, de har blivit prisad för att den känns så verklig, så
mm,
absolut, jag kan köpa det.
Ja, jag köper det. Jag känns riktigt jävla.
Ja. Not my cup of tea bara.
Nej, nej. Man får ha personlig smak och preferenser.
Och med det kanske vi ska gå ner och kika i arkivet.
Kan vi göra.
Gott. Cinema Verité, eller Truffaut Cinema, är ett sätt att filma på för att få en verklig dokumentärisk känsla och är påhittat av den franske filmskaparen Jean Rouge. Det innebär att filmskaparen kan vara delaktig framför kameran och påverka artistiska beslut. Man bekänner helt enkelt kamerans närvaro. Stilen kan man se i en hel del dokumentärer, bland annat Rolling Stones-dokumentärerna Gimme Shelter och Cocksucker Blues, men även i tv-serier som Cops. Även om stilen är främst till för dokumentärer så kan du även hitta stilens anda i fiktiva filmer som Children of Men eller i found footage-genren. Du har lyssnat på Projekten rullar med Alexander och Max. Du kan mejla oss på podcast@filmtropolis.se. Du kan även hitta oss på filmtropolis.se eller på Facebook.
Och som vanligt,
gå inte vilse i biomörkret!